varmt välkommen till Working Dog Stadius hundpodd. En podd som syftar till att utveckla, inspirera och guida hundägare. Jag som leder podden heter Miriam och med mig har jag...
Ja, men nu börjar det bli så att nu måste jag säga med dig har du sidekicken, Patrik. Fan, jag ska ha en sån här namnskylt, sidekick.
Du kommer börja raljera över det här snart.
Ja, jag tror det. Ja. Men sidekick för mig, det är ju inte att jag på något sätt står i din skugga eller sådär. Utan jag vill ju vara ett stöd och en push och en pepp. Och ja, men finnas där när som liksom.
Ja.
Ja.
Och det kan man väl lugnt säga att du gör. Nu kanske inte alla lyssnare har insyn i vårt privatliv, såklart.
Tack och lov.
Tack och lov.
Ja.
Men man kan väl lugnt säga att jag har gråtit i din famn många, många gånger. Jag har firat med Prosecco och bubbel med dig några gånger.
Många.
Och jag eftersöker dig ofta för samtal, dialoger där jag försöker få ett stöd i vidare beslut.
Ja, och ja, många gånger.
Många gånger, nästan dagligen.
Ja.
Ibland flera gånger per dag.
Ja, trots att vi är så olika. Ja. Det kanske är det som är styrkan.
Det är styrkan, för att jag är motorn.
Ja.
Men du är
allt... Styrsystemet.
Ja, och allt annat på motorn. Alla muttrar, alla...
Ja, ja,
allt som gör att det liksom ändå får det att liksom snurra på.
Ja, precis.
Jag hade aldrig kunnat göra det utan dig.
Vad snällt sagt.
Nej. Det är inte snällt, det är på rikt.
Vad fint sagt,
på rikt. Ja, på rikt.
Men du, dagens avsnitt, det börjar ju spåra ur redan innan vi har börjat.
Nej, men det är bra att lyssnarna får en bild.
Ja, okej. Okay. Ja.
Det är viktigt att vi visualiserar.
Ja. Ja, men jag är benägen att hålla med.
Bra.
Så det var en bra start, det spårade inte ur.
Nej.
Men, dagens avsnitt.
Köpa valp.
Köpa valp, det är skitroligt.
Skitroligt, skitsvårt, mardröm kanske, men många gånger kanske ibland lite snabba beslut. Det kanske inte alltid är så genomtänkt.
Nej, och då är vi ju faktiskt tillbaka på inledningen här. Den sista, nej jag ska inte säga den sista. Den senaste valpen du köpte sa jag bestämt nej till på morgonen.
Då struntar jag i det.
När jag fick höra att jag ska köpa valp.
Ja, då struntar jag.
Nej, inte en till.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Vi kan inte ha fler hundar.
Ja. Och så köpte jag den ändå.
Och så köpte du den ändå.
Och inte bara så här åker till grannen en timme bort och så hämtar den. Utan det var så här flygresa och hyrbil och allt möjligt för att kunna hämta den här lilla valpen.
Ja.
Ja.
Lilla skräcken Rocky.
Ja, precis.
Ja, ja, det var vi inte överens. Men det var en stark vilja. Det fanns kanske en anledning till att du ville ha just den valpen.
Ja, men det var det verkligen. Nu är det ju så att vi har tagit hem 73 hundar. Så jag kan ju förstå din känsla någonstans att inte vilja ta hem flera hundar. I alla fall just nu under liksom den perioden när vi ändå har ganska många hundar. Men anledningen till att jag just ville köpa den här valpen, det var för att den hunduppfödaren och den hunduppfödarens blodslinjer som denne avlar fram är imponerande och ovanliga. Och jag har haft en hund från den hunduppfödaren tidigare för 4 år sedan. Och jag ställde mig på kö för att den hunden som jag hade från den hunduppfödaren kunde jag inte ha kvar på grund av väldigt dåliga höfter. Och att det var otur på grund av det då. Mm. Som jag var tvungen att ta bort den hunden. Men då kände jag att jag ville ha en ny hund från den hunduppfödaren. Och då dök det upp en chans här nu 4 år efteråt. Och jag kunde liksom inte tacka nej. Det var omöjligt.
Inte ens när jag sa ifrån.
Exakt.
Mm. Men okej. Okay. Och du låter ju här som att du har ett tydligt syfte. Ett tydligt mål med varför du skaffar en hund. Varför
absolut.
Du skaffar en valp.
Verkligen.
Mm.
Utan tvekan.
Och det är inte på hur söt den är?
Det är klart att utseendet kan spela roll. Nu har ju vi både schäfrar och sen har vi spaniels hemma. Och visst, spaniels kan ju vara jättegulliga och en schäfer kanske till och med kan vara skräckinjagande. Men en schäfer kan ju också vara gullig. Det beror ju på vad man tycker. Och de är ju kanske ämnade lite för olika saker.
Mm.
Men precis som du nämner här så är jag ju i första hand ute efter de mentala egenskaperna hos hunden. Och får jag verkligen trycka på någonting så är jag verkligen mest intresserad av nervkonstitutionen, drifterna, temperamentet, alltså också modet hos hundarna. Sen vill jag ju såklart ha en frisk hund. Och kan man få en frisk hund utifrån det fysiska och få mentala egenskaper så som jag nämner, men då har jag fått hela paketet. Då har jag fått den hunden som jag verkligen vill ha.
Ja. Och hur vet du att det blir så nu då? Jag menar, du har scoutat lite linjer. Du vet vad hon avlar på, uppfödaren. Hur vet du att du får det här då?
Nej, det vet man ju aldrig.
Nej.
Det är ju, alltså lite är det ju grisen i säcken.
Aha.
Och det var väl lite det som hände just med den här hunden som jag hade tidigare för 4 år sedan. Som jag var tvungen att ta bort. Allting var perfekt förutom en trasig höft. Och hur hade vi kunnat veta det här, att det skulle bli så här? Nej, ibland så har man otur helt enkelt. Oftast har man ju mer tur om man undersöker så mycket som möjligt. Och försöker liksom kontrollera så mycket som möjligt. Då tror jag på mera tur, precis så som Ingemar Stenmark.
Ja. Precis, ju mer man tränar ju bättre blir man.
Ja.
Du, ja men okej, för nu är vi inne på det här då, temat med att köpa valp. Nu har ju du haft så många hundar så att du känner dig ganska trygg med och ganska säker på vad du ska titta efter och vad du ska leta för något och typ av uppfödare och typ av linjer. Men hur gör man när man inte har den erfarenheten och kunskapen?
Ja, det är ju skitsvårt. Jag tror att det är därför många hundägare liksom bara, oj vad hände, nu har vi en valp här hemma och jag vet inte riktigt vad som hände.
Mm.
Sen tror jag att det finns någon slags romantiserande bild ibland. Jag tänker framförallt på de här rescue dogsen som man tar hem. Att det kan bli bra ibland och ibland så tror jag faktiskt att det blir katastrof. För man vet inte riktigt vad man får hem mer än att man ska rädda en hund.
Mm.
Så att, och där måste jag ju faktiskt sticka ut hakan till er lyssnare och säga att jag vill ha så frisk och sund hund som möjligt. För att undvika och hamna liksom i en vardag där jag måste ta hunden till veterinären hela tiden för att den har sån klåda. Eller den är livrädd för det mesta som rör sig i samhället så att den har diarréer. Eller den kan inte gå normalt eller den har problem med någonting på grund av detta. Jag vill inte att en hund ska behöva ha ett sånt liv. Jag vill liksom att en hund ska kunna få njuta av att ha ett friskt och balanserat liv. Och det är därför jag försöker vara så noggrann som möjligt med det här.
Mm. Ja, och det som jag var inne på, det är ju enkelt för dig som har så lång erfarenhet och känner till både raser och mentalitet så mycket. Men för den här förstagångs hundköparen då, så det blir det inte så att man går på vad fin den hunden ser ut. Eller att man har en bild av vad att den ska passa i mitt liv och jag tycker om den färgen. Och vad kan du skicka med för råd till förstagångsköparen?
Ja. Nej, men jag tänker samma sak här som vi har diskuterat ibland annars i livet, du och jag, Patrik. Det här med att man måste hitta sitt why. Man måste hitta sitt varför. Vissa hundägare känner att de vill rädda en hund som inte mår bra. Andra hundägare känner att ja, men jag vill ha en hund för status. Alltså när jag kliver ut den här, då ska den ha dyraste halsbandet eller coolaste eller sådär. Eller någon annan som kanske vill ha hunden för jakt för att den vill ha jaktupplevelser och naturupplevelser med hundar. Andra vill ha löpträning eller tävling eller tjänst. Alltså det finns så många olika why. Så jag tror man måste gå tillbaka till sig själv. Och fundera på varför vill jag ha en hund. Där måste man börja. Sen skulle jag vilja skicka ut rådet om att undvika helt och hållet att köpa en hund via annons på typ Blocket. Den går för mig helt bort. Det känns inte seriöst.
Nej. Nej, och det att köpa valp, det är ju också betingat med en kostnad. Och kostnader, utgifter, under hundens liv.
Ja, men där har man ju sett ibland på vissa, när jag har varit inne och tittat ibland eller fått rådet att gå in och titta, att vissa blandras hundar som går liksom för 60 000 eller ibland mer eller strax under. Det är ju hiskliga summor där det blir liksom en helt annan inriktning på det. De här människorna känns ju som mer som att de vill tjäna pengar, och de vill inte egentligen kanske ta fram en hund som ska passa ditt why, utan de vill kanske egentligen bara tjäna pengar på dig. Så att där är ju rådet helt att undvika såna här annonser.
Ja. Och som förlängning på det då, att man har sitt why, och utifrån det tycker jag det kan vara klokt i lugn och ro titta efter rasstandard. Och jag är också inne på det här med att en blandras är betydligt svårare att räkna ut hur naturen ska konstruera avkommorna.
Ja, men
för tittar man på uppfödare som har den, som satsar på en renrasig avel och dessutom vill förädla och förbättra och justera i egenskaper hos individerna som den avlar på, så är det ett omfattande arbete, och det är inte alltid helt enkelt.
Nej, sen ska vi ju vara ärliga och säga att vi har ju träffat blandraser som är hur bra och gulliga som helst, och vi har också träffat hundraser som är renrasiga via SKK men som ändå har problem med klådor eller rädslor eller andra saker som inte är optimala för en hundägare. Så det är klart att det finns utmaningar ändå, trots att aveln ibland upplevs eller till syns skulle ses som just seriös. Så att man behöver som kanske djupdyka ännu mer. Så rådet i den här podden, det är att såklart ska du söka efter en hunduppfödare som är seriös. Gärna via SKK. Gärna att man har föräldradjur som har meriter. Att man kan få se hur hunden har fungerat i arbete eller i olika utmaningar. Men att man också är orädd för att skapa liksom ett kontaktnät eller fråga sig runt omkring. För ofta är det ju så, ingen rök utan eld. Och att man liksom är nyfiken och att man väljer att ge det tid att undersöka och ställa frågor kring föräldradjur och syskon och liknande. För ibland kan det ju till och med vara så, hos väldigt seriösa hunduppfödare så kan det förekomma exempelvis klådor. Mm. Allvarliga klådor som inte riktigt har framkommit, och man har avlat vidare på föräldradjur som har klådor. Så att jag tror inte att det skadar att fråga runt och undersöka ordentligt, oavsett om det är liksom en hundfödare via SKK eller inte. Men frågar ni mig om jag ska köpa valp, så skulle jag aldrig köpa valp utan stamtavla.
Nej, nej precis. Och det, jag tycker det, liksom, det utkristalliserar sig liksom det här med why. Varför ska jag ha en hund? Och man kan komma ganska långt på egen hand genom att utifrån sitt why kolla rasstandard. Vilken rasstandard har de här typen av hundar? Och säger då att jag vill tävla min hund. Ja, men då tittar jag på hundar i den med den rasstandarden. Och jag kanske behöver ha en lite mindre hund. Men att man hela tiden utgår från whyet. Varför ska jag ha hunden? Vad ska jag använda den till?
Ja, och sen så, precis så som du är inne på. Och sen skulle jag också nästan göra det som en liten som en lek. Exempelvis, precis som du säger, jag kanske har fastnat på en eller just två raser. Då skulle jag ta med mig de här raserna, alltså varför har man tagit fram de här, vad är syftet med aveln och så vidare. Och så skulle jag lyfta upp det här kanske på, ja men vi säger en jul, när man träffar kanske sina släktingar eller bekanta eller vänner. Och så skulle jag bara kasta upp den här bollen i luften och bara, vad säger ni om just den här rasen? Vad har ni för erfarenheter? Har ni någon i ert grannskap, eller har ni sett någon eller upplevt någon? För ofta har ju folk upplevt kanske någon av den här hundrasen, eller jag hade en granne som hade, och den var alldeles, den var så här och hon berättade här, och så framkommer det då och så vidare. Så att jag skulle nästan göra det till en sån här grej där jag liksom, ja, men vågar utmana min närmsta krets och se liksom, vad skulle den här hundrasen eller någon av de här hundraserna passa oss som familj eller mig som individ?
Ja, och det låter ju som en klok sak att göra när man ska köpa hund, att man faktiskt gör en bra research.
Verkligen.
Som utgår från ens why.
Ja, men jag tror de flesta som lyssnar här också på den här podden har sett att det finns ligor som typ trycker in valpar in i något fordon och liksom ska försöka ta förbi dem via tullen och sen sälja dem vidare. Alltså det finns så mycket oseriöst även i hundbranschen. Så att försök att hålla er på den seriösa sidan så mycket som möjligt. Alltså försöka hitta då hundar med stamtavlor i första hand och sen verkligen vara liksom kritisk, källkritisk med de hunduppfödare som finns eller de alternativen som finns för er.
Det kan ju innebära att det blir några kronor dyrare.
Behöver det inte bli. Det kan till och med bli billigare. Det var som jag sa det här, någon annons som där liksom hundar säljs för 60 000. Jag kan ärligt säga att de hundarna som jag har hemma har kostat någonstans mellan 20 och 25 000. Inte mer än så.
Nej. Det var väl en pandemieffekt där när det var väldigt många som ville skaffa hund. Och då var det ju en efterfrågan som var stor. Ja, då tror jag att det skickades upp lite priser faktiskt.
Jo, men det gjorde det.
Men på något sätt tror jag normaliserat sig. Sen de största uppfödarna, de har nog hållit sig ganska moderata prishöjningar de senaste åren.
Ja, och på ett sätt, vilket förvånar mig, för jag måste ju ändå säga det återigen, ni som lyssnar, och hitta just den här seriösa hunduppfödaren. Och jag måste bara tillägga det, att det är klart att det finns seriösa hunduppfödare bland raser också. Nu hör ju ni hur jag hela tiden pratar stamtavla, men det är för att jag upplever att det är mer ofta seriösa hunduppfödare som säljer hundar med stamtavla än det andra. Hur som helst, jag upplever att att det här med hundar, alltså du köper en valp eller du ska förbereda och köpa en valp, där kan jag förstå någonstans att det ingår i valppriset. Om vi då pratar, vi säger att valpen kostar 25 000, då kan du ju tänka dig själva då vad hunduppfödaren gör. Det kanske råkar bli ett kejsarsnitt på den här tiken, eller det kostar med vaccinationer och foder och allt möjligt för hunduppfödaren. Men kom ihåg sen också att ofta ni som köper valp, om ni har köpt från en seriös hunduppfödare, ni kanske har kontakt med den här hunduppfödaren for life. Alltså så länge hunden lever. Det kanske blir liksom, om hunden lever i 11 år, då kanske det blir så att ni ringer eller hör av er flera gånger under de här 11 åren till den här hunduppfödaren. Och det är ju oftast ingenting de tar betalt för.
Nej, och de vet ju vad de avlar för något, så att de har goda kunskaper om det dyker upp saker under hundens liv som hunduppfödarna säkert kan känna igen eller förstå varför det dyker upp.
Ja, men precis.
Så att det är ett jättebra bollplank. Och det får man ju inte på Blocket.
Nej.
Nej. Så, ja. Jag tappade lite tråden här, men
jag måste bara ta ett exempel.
Ja, vi tar ett exempel.
En av våra kunder skulle just börja leta efter valp. Den här kunden valde att kontakta mig och ha just typ som en privatlektion eller privat coaching. Mm. Alltså en stund där vi resonerade tillsammans om vad kan vara lämplig hund till just dig och din familj. Mm. Och det här tyckte jag blev väldigt, väldigt bra. Så jag tänker att om du som lyssnar har tankarna om att köpa valp, tveka inte att kontakta kanske någon god vän eller oss hos Dogstadius, går ju jättebra att anlita. Just för att bolla vad kan passa, för det finns otroligt mycket hundraser och hunduppfödare och valmöjligheter. Man kan ta en äldre hund, en omplaceringshund och så vidare och så vidare. Så det skulle jag verkligen vilja rekommendera att man gör innan man sen tar steget att hoppa på just en viss hundras eller hunduppfödare.
Ja, och det var det jag letade efter när jag tappade tråden. Men just det här att ta råd av någon som kan vara objektivt och inte ha de här känslomässiga kopplingarna. För det är faktiskt så att många när de skaffar hund har en känsla för vad som kommer bli bra. En känsla som, och jag skulle vilja, en önskan om att ha exempelvis den här typen av hund, för jag tycker de ser så vackra ut. Och då kan det vara bra att ha det där bollplanket som faktiskt är objektiv.
Ja, men precis. För där har jag också märkt i hundvärlden att den kan vara väldigt knepig. Exempelvis en hundfödare som det kan gå väldigt bra för. där kan det snackas skit om den hunduppfödaren. Just för att det blir som ett hot eller jante. Man vill på något sätt prata ner den där hunduppfödaren. Eftersom man märker att oj vad mycket meriter. Eller oj vad bra det börjar gå för den där hunduppfödaren. Nu måste vi snacka lite skit om den. Så att det inte går lika bra. Så att sånt finns också i hundvärlden som man måste liksom ta i beaktan. Det är inte alltid så att människor gör saker och ting för hundens bästa.
Nej men så kan det vara. Ja, men om man nu väljer att köpa hund, om vi går in på de mer praktiska detaljerna, då bör man kanske också ta hänsyn till vad man har för livssituation. Jag tänker på hur man bor, vad man transporterar sig med, vilka avstånd man har.
Ja, det där är så konstigt. För det är ju just en sån där annons man kan se på olika såna här sociala medier. Omplacering, typ 8 månaders ung hund, säljes på grund av allergi.
Ja.
Eller vad det nu kan vara. Eller livssituation som du säger. Alltså att man har liksom, men jag kom på, jag kan ju nog inte ha hund liksom. Och det har man väl märkt lite efter den här pandemin också. Att det var många som ville ha hund, men sen helt plötsligt när vi var tvungna att gå tillbaka till jobbet. Nej, men då funkar det inte riktigt längre. Och det här är ju liksom vår bästa vän. Så här behöver man ju verkligen ta en funderare. Kommer jag fixa det här trots att det eventuellt kan förändra sig i mitt liv? Sen kan man ju inte ha skyddsnät överallt hela tiden. Det är klart att det kan hända saker som man inte har räknat med. Men man kan försöka göra så gott man kan. Det blir ändå ganska stort ingrepp i den här hundens liv om den ska omplaceras och omplaceras och omplaceras. Sådana hundar har vi träffat. De mår sällan bra, sådana hundar.
Ja. Men då är vi inne på lite här nästa, och kanske, jag ska inte säga en tråkig sak, men det kan vara en tråkig sak, och det är precis det du är inne här på, att det händer något i livet, det är någon familjemedlem utvecklar allergi, eller vi måste flytta, eller det är något som händer. Vilket ansvar tycker du har som hundägare att behålla hunden eller omplacera? Eller blir, jag upplever att det ibland kan vara lite fult att prata om att omplacera. Lite som du är inne på.
Nej, men det är ju verkligen det.
Mm.
För jämför vi mot hästvärlden, där är det inte fult att prata om att sälja sin häst eller byta ryttare eller någonting sånt. Där upplever jag att man mer hela tiden pratar om hästens bästa. Att det kommer väldigt mycket fokus. Medans i hundvärlden så upplever jag mer som att det är nästan lite fult, det är nästan lite skamligt om du ska placera om din hund. Men vi har ju placerat om flera hundar. Vi har ju placerat om någon hund för att den hade klåda. Och nu var ju det i för sig lindrig klåda, men vi kände ändå så här, men vi kan inte ha den här hunden med klåda. Vi har tävlingsambitioner och vi har helt andra ambitioner. Den här hunden kommer inte få ett lyckligt liv. Den är inte så dålig så att den inte kan leva.
Nej,
men den är ändå påverkad. Och då fick den ett annat liksom hem. Och det hemmet blev jättebra, och där är det ju också bra om man kan ha liksom en viss kontakt och en god relation och hjälpa dem i värsta fall om det inte skulle bli bra.
Precis.
Så jag tror mycket på det här att hellre omplacera om det är så att man inte kan ge hunden förutsättningar. Men det ligger ett enormt ansvar hos den som ska omplacera att det blir det bästa hemmet möjligast. Och där märker man ju ofta på hunduppfödare hur de brukar vilja involvera sig i de här omplaceringarna. För de är så otroligt mån om hundarna.
Ja, precis. Det stämmer. Men nej, jag har också upplevt att det kan kännas lite fult att prata om att omplacera hunden. Att många tar det som att det här är ett åtagande du har. Du har ansvar för det här livet. Det är som en familjemedlem, som ett barn. Men ja, och det är olika syn man har på hundar. Så jag tror att det vi var från början där, mitt why, varför har jag hunden? Och är det så att jag har en hund som jag märker, den har inte egenskaperna jag vill ha, eller den har egenskaper som inte kommer att uppfylla mitt why, då kanske jag ändå ska känna mig trygg i att det är okej att ge den här hunden ett bra liv hos någon annan.
Ja, men så är det verkligen. Jag vet hundar som vi har haft då som jag kan känna då inte riktigt håller det måttet som jag önskar i arbetslust exempelvis. Och då när jag är ute och tränar en sån hund och vi har haft ett träningspass och jag liksom tittar på hunden och hunden tittar på mig och både hunden och jag känner det här. Alltså vi känner bägge två besvikelsen liksom. Det kommer aldrig bli en bra relation. Nej. Det kommer inte bli det.
Nej.
Men det är ju en skillnad att omplacera hunden av den anledningen tycker jag, mot det här som vi pratade om tidigare exempelvis, att oj, nu kom jag på här 6 månader senare att jag är allergisk.
Mm.
Det tycker jag, det är en skillnad.
Mm. Ja, jo, men det kan jag hålla med om. Ja, köpa valp, köpa hund. Om man nu tar en omplacering, alltså det är inte valp jag åker och köper, utan jag tar en omplacering. Hur tänker du runt det? Hur ska man tänka? Är det dumt att göra det om man nu har bäring på relationen? Alltså, kan man garantera att jag tar en 10 månaders valp, unghund, som omplacering? Och att det kommer jag att liksom kunna skapa det här bandet och relationen som du pratar om, det här med känslan?
Jag tror inte det fullt ut. Jag
Nej.
tror inte det. Jag tror att det är, vill man ha det här genuina, otroligt liksom tajta relationen, du och jag blir ett, då behöver man ha valpen från 8 veckors ålder. Sen kan det bli good enough, och det kan till och med bli riktigt jävla bra om man vet att hunden har fått goda förutsättningar. Men där vet jag ju, något tillfälle så tog någon hund, du och jag, som hade stått i hundgård första året i sitt liv. Och den var ju som nästan helt, det var ju som funktionshinder på den hunden. Det var som att den liksom har tappat språket, och den har tappat lusten med livet, och den var liksom knappt så att den lyssnade överhuvudtaget när man försökte liksom prata med den. Den var som avstängd. Jag vet någon annan hund också som började valptiden med, för den bröt benet. Så den började valptiden med att som veterinären ordinerade, att vara mycket i buren och sen bara gå på koppelpromenader. Den hunden skulle jag vilja påstå, den tycker inte jag ska behöva leva längre, för den var som helt förstörd. Utifrån mentaliteten och det liksom som den hade i huvudet, att den var så sönderstressad och så pressad i livet, och ingenting styrde rätt liksom i de här olika drifterna. Det var bara kaos i den hundens liv. Så att jag tror mycket på att skapa rätt förutsättningar från start, och att rätt hundras, ditt egna why, en klok och bra hunduppfödare eller en hundvän och ett bra kontaktnät. Det är liksom det absolut viktigaste.
Det var väl det lät som att du började summera någonting här, men det
Ja, lite så.
ja.
Lite så faktiskt. För jag tänker att det här att köpa valp, man måste inse att det är en livsstil att äga hund. Precis, vi har ju ägt häst också.
Ja.
Det är en livsstil att äga häst. Alltså börjar det åska ute och regna, nej men då måste vi skynda oss till stallet och kanske ta in hästarna. Om det börjar närma sig lunchtid, ja men hästarna måste få lunch. Någon måste ge hö och se till att de har vatten i hagen. Det är exakt samma sak med hundar, det är en livsstil. Vissa saker i mitt liv har jag valt att avstå på grund av att jag har hund. För det är för mig så mycket värt. Och det är väl den du som lyssnare behöver fundera på.
Och det har väl bäring på whyet också.
Absolut, men jag
Alltså,
tror.
hittar man ett varför jag vill ha en snygg hund, det kanske inte är rätt why.
Nej, men jag tror också det här med att alla kanske inte riktigt heller förstår om man skaffar hund, att nej, men man kanske inte kan, exempelvis om man har vi tar en schäfer nu exempelvis då, med vissa volymer i sina drifter. Nej, men då kanske man inte kan bjuda hem barnens kompisar på 5 till 7 år som ska leka polis och tjuv i vardagsrummet och springa och jaga varandra. För risken är ganska stor att den här chefen kommer springa och bita dem i rumpan. För att det triggar den här chefen. Och då kanske man måste liksom fundera på, ja men hur gör vi då istället då, så att det blir good enough. Så det är hela tiden de resonemangen man måste föra med sig själv för att hunden ska få ett okej liv, men också familjen ska få ett okej liv.
Har du impulsköpt någon hund?
Nej. Jag tycker alla mina hundköp och våra omplaceringar har vi diskuterat noggrant. Jag upplever att både du och jag och vi som familj gör det här med liksom hela hjärtat. Det finns ingen hund som jag ångrar eller som jag liksom känner inte egentligen var välkommen. Och då pratar jag inte bara valpar, utan jag pratar alla våra 73 hundar och omplaceringar.
Och där, vi har ju tagit faktiskt hundar där vi nog kanske har känt under diskussionen att
det här kommer bli jobbigt.
det här kommer bli jobbigt, det här kanske vi inte reder ut. Och då är det ju ett tungt ansvar också att ta hand om en sådan hund.
Ja, men det är ju det. Och jag tänker det är ju samma sak för en valpköpare. Det är liksom, får man hem en valp, det kanske börjar med att den kräks. Man kanske måste sova med valpen på golvet. Det kanske blir några andra komplikationer som kostar pengar. Då inser man att man kanske måste ta från sina sparpengar. Alltså det kan ju bli så mycket som man inte hade räknat med. Som man måste ha en mental förberedelse på. Så att, men jag tycker, och jag hoppas att ni som lyssnar tycker det också, att hundarna ger mig så mycket. Jag vet inte, det går inte en dag utan att jag liksom stannar upp och säger att jag älskar dem med hela mitt hjärta, för att de ger mig så mycket berikning i livet.
Mm. Det var fint. Och det kanske är också ett resultat av rätt why.
Ja.
Tänker jag.
Mm, så är det. Mm.
Ja, var det blir punkten på det här avsnittet?
Ja, jag tror att det blir det. Ja. Köpa valp, vad är det viktigaste? Sitt egna why.
Ja.
Vara noggrann med vem man köper ifrån. Så att man vet
bra research.
Exakt, och sen att man vet också att det här kan vara en uppfödare som man kan ringa till även om 3 år eller 5 år. Ja. Om man behöver bolla med. Och sen att våga i sitt nätverk att bolla hundrasen eller hundraserna. Och skaffa sig mentala förberedelser.
Mm.
Hundar ger väldigt mycket glädje och det ger också väldigt mycket möjlighet till att få vänner.
Mm.
När man tränar hund och är ute på stan och sådär. Så att, jag tycker inte att det finns något finare än hundar. Och då har jag ändå hållit på med lite allt möjligt i mitt liv och har även haft häst. Men det är hundar som finns kvar och består. Och vi är ändå 5 av dem just nu.
Ja. Mm. 4 av dem är dina.
Jajamän.
Och de hänger på dig hela tiden.
Ja, det gör de. De är här just nu.
Så du hade rätt why med alla 4?
Ja,
det hade jag. Mm. Ja, men det känns som att det var en bra avrundning.
Ja.
Ja.
Tack snälla för att du ville vara med på det här poddavsnittet.
Tack. Det gör jag gärna igen.
Ja. Min sidekick.
Ja. <Yep.
laughs> Heja er. Heja oss. Hejdå! Thank you.